Vid sekelskiftet publicerade Expressen ett mittuppslag med rubriken Århundradets mest överskattade. Om mig stod det så här. Den pretentiösa skådisen personifierad, som pompöst intervjuobjekt jämförbar endast med Börje Ahlstedt. Visst är det trevligt när folk tar sig själva på allvar, men en smula självinsikt och självironi är också av nöden. När det ungflicksljuva inte längre gick att exploatera förvandlade hon sig till den oavbrutet ammande urmodern som inte kommer att låta det arma barnet slippa bröstet förrän efter studenten. Jag heter Stina Ekblad och jag är sommarpratare idag. Att vara en person som många känner till eller igen innebär att man är en person som för en själv obekanta människor har åsikter om. Man kan känna sig klibbig av åsikter och tyckanden, dock bryr man sig mindre med åren. Att det här citatet har stannat som en tagg handlar förstås om att det berör även mitt barn. Jag ammade länge och det störde oväntat många människor, fast enbart kvinnor, oväntat mycket. Att jag är pretentiös och pompös kan jag hålla med om. Ja, det får väl finnas såna också. Jag är alltså skådespelare. Tycker också att ordet skådespelerska är fint. Men avskyr verkligen att kallas skådis. Det har med min finkalibrerade språkkänsla, men också med min pompositet att göra. Att betona skåda framför spela känns fel. Spela är ett mycket viktigare begrepp i sammanhanget. Suffixet is förfjantar och förbarnsligar. På finlandssvenska hugger man dessutom till med korta vokaler. Skådis. Vilket ju faktiskt låter som prupp. Usch. Aktör och aktris är tillgjort på svenska. Skådespelerska är ganska bra. Jag har arbetat som skådespelare, skådespelerska, i snart 40 år. Främst på Dramaten. Att jag skulle bli skådespelare visste jag redan som barn av någon alldeles obegriplig anledning. Det var som om jag upplevde att det ju var själva uryrket. Det som alla egentligen ville bli, fast alla naturligtvis inte kan bli det. Det måste ju finnas läkare och kockar och frisörer och bönder och annat också. Jag tror att jag var över 30 år innan jag verkligen förstod att alla människor inte alls ville bli skådespelare. Det fina med det här yrket är ju att man hela tiden rådbråkar och undersöker det mänskliga. Och det med hela kroppen och allt vad man har av själ. Jag trivs som skådespelare. Jag kan ingenting annat. Jag har undervisat på Teaterhögskolan i Stockholm och tyckte att jag var en ganska bra lärare, men aldrig mitt i prick. Mitt i prick är jag på scenen, och det har jag alltid varit, även om jag inte alltid gjort succé eller blivit uppmärksammad eller varit bra. Det är liksom bara där jag är, liksom helt och hållet den jag är. Nu låter det där lite tragiskt. Det är det inte. Jag är alltid den jag är. Men på scenen får jag på ett onaturligt naturligt sätt och i strängt begränsad form lekfullt vara obegränsat den jag är. Och så amningen då, ja. När jag fick barn lade jag det till bröstet. Det var ju inte så konstigt. Men att ifrågasätta talet om mammas rätt till sin kropp, pappas rätt till sin kvinna, mammas och pappas rätt till ledig barnbefriad tid, och den urfåniga millimeter rättvisa jämlikheten 50-50 från dag ett. Det var konstigt. Vissa teman är liksom förbjudna. Eller fel i tiden eller något. Jag saknade barnets synpunkter och gjorde mig till taleskvinna för det. Jag sa, ditt barn vet bäst. Låt det amma så länge det vill. Du kan aldrig tvinga ett barn att amma. Och förr eller senare slutar det med garanti före studentexamen. Nu talar jag inte om amning längre. Det var aldrig min avsikt att missionera. Jag var bara lycklig. Amningsfrekvensen går ner nu också, åtminstone i Sverige. Men å andra sidan får vi fler och fler silikonbröst. Så det kanske jämnar ut sig. Barn är faktiskt chockerande kloka. Barnet är faktiskt människans far. I mörka ögonblick tröstar mig tanken på att det alltid kommer att finnas barn. I ljusa minns jag precis hur det var att vara liten. Och jag använder mig av det minnet varenda dag i mitt arbete. Jag har en tvåårig släkting som utan att skämmas det minsta är övertygad om att utan henne stannar hela universum. När jag ser henne minns jag den känslan. Den finns i alla tvååringar. Och om den inte fanns skulle universum troligen faktiskt gå i baklås. På den danska sångerskan Trilles LP från 1975, Hej syster, finns en underbar sång, Min lille sol. Den handlar om ett barn och är ganska tidstypisk. Barnet, som inte är större än att det precis har tappat två mjölktänder, tar ändå bussen ensam till och från skolan och promenerar hemåt genom storstaden bland de stora stygga bilarna. Och mamman beskriver barnet som ett kraftverk fullt av gratis energi. Det är en visa som bär sin epok, självklart och värdigt. Och det är en ljuvlig kärleksförklaring från en mamma till ett barn. Och du, mitt ankare, håller mig kvar, hur det än blåser och drar. Aldrig mer är jag bunden till min frihet. Timglassanden rinner och jag vänder och vänder timglaset och ser tiden i dig. Och du lämnar bröstet och du lämnar hemmet. Du säger, nej, nu räcker det. Och du stiger upp och går ut genom dörren till ett eget liv som väntar och lockar. Och man är glad och stolt över att ens lilla barn är bredaxlat och självständigt, tar egna beslut, kan och vill själv. Man är nöjd, för varje tid är rätt tid. Det finns en tid för amning och småbarnslek och en tid för skola och kamrater, en tid för pubertet och en tid för tonårsvåndor. Nu kommer tiden då du går, och den är också rätt. Ingen tyngd i detta. Inget beklagande. Glädje. Som inför alla perioder. Men det finns en tomhet efter din kropp. En kontur av tomhet i ditt rum och vid köksbordet. En tomhet i luften där klangen och färgen fanns av din röst. Överallt går tomheten efter dig omkring. Och en dag händer det oanmält att man känner sig stå mitt i Solveig von Schultz dikt om det nedfallna boet. Och man chippar efter andan som inför en ofattbar förlust. Tålamodsnätverk, bäddat med bröstdun, varmt av sommar. Och man borrar ner näsan i den glömda doften och saknar åren hos dunet. Om Gud har ett språk på jorden så är det musiken. Musiken är i allt som betyder något för människan. Den är i vårt hjärtas och våra pulsars slag. Våra röster är musik, vårt språk klingar, vi andas musik, vi rör oss i musik. Universum är musik. Och så finns då de där tonsättarna som har gåvan att fånga upp himlens och jordens och mänsklighetens klanger och längtan i toner. Att foga samman dem, fylla dem med känsla, ge dem till musikerna och sångarna, locka dem att tolka. Och så sitter vi där, skakade över att vara beskrivna. Benjamin Britten var en sådan tonsättare. Extra uppmärksammad i år eftersom det är 100 år sedan han föddes. En annan jubilar är Richard Wagner, vars 200-årsdag firas. Här följer nu 6 minuter Wagner. Det är den underbara Jonas Kaufmann som sjunger Lohengrins gripande aria där han berättar vem han är. Parsifals son, utsänd för att värna orättvist förföljda och avslöjar sitt hemliga, hemliga namn för den oändligt, omåttligt nyfikna Elsa. Det är svindlande musik. Musiken finns också i våra språk. Jag älskar mångfalden i språken. Älskar att tjuvlyssna på människor. Jag lyssnar efter hur de talar, inte vad de säger. Mitt modersmål, så intressant det är. Min modersmål. Jag tillhör dem som har svårt att hålla tårarna borta inför modersmålets sång. Trots att det protesterar i mig att modersmålet framställs i genus masculinum. Han tröst i sorgen bringar, han skärper sinnets stål. Men åh, vilken lycka att få existera inne i ett eget språk. Glöm aldrig bort den aspekten när ni möter människor som byter länder och omständigheter. Den frihet och styrka det ger att få leva inne i och omgärdad av ett eget språk. Vi finlandssvenskar, själva i minoritet, borde vara de mest förstående av alla inför den upplevelsen. Språk är blod, mjölk. Det är roligt att det finns så många språk. Att det finns dialekter och olika sätt att bryta på. Roligt hur språk, olika språk tränger in i svenskan, smittar och bryter sönder, lägger till och suddar ut, skärper och överraskar. Roligt med språks särdrag. Svenskans långa och korta vokaler, skillnaden mellan att badda nacken och att bada naken. Döda löv eller döda löv. Läsa, läsa eller läsa. Alla skeljuden och ärret som snurrar på tungspetsen eller viks in i halsen så det låter amerikanskt. Konsonantparader. På scenen är det särskilt viktigt att språket är genomlevt kroppsligt. Att vokalerna inte blir för korta, att slutorden i en replik inte äts upp, att man inte är naturlig. På scenen är man aldrig naturlig. Man skapar natur. Och det är något annat och mycket svårare. För publiken ska förstås aldrig vara i tvivel om äktheten. Mitt modersmål är en dialekt. Eftersom jag är född på landet i Österbotten, i en by där bara prästen och läraren talade fint, som det hette. Dialekt var det motsatta, alltså fult. Jag är nöjd med att jag lärt mig tala fint, men också glad över att ha en dialektbottensats. I dialekten har jag kontakt med min historia på ett sinnligt sätt. Ord och ordformer som dött ut på vägen lever kvar i min dialekt, vilket jag gillar skarpt. Att självklart röra sig med tre genus, maskulinum, femininum och neutrum, som en annan tysk, är ju flott. Ande bilin. Under klockon. Är det bole? Och diftongerna, vart tog de vägen? Jag vet inte. De blev kanske kvar på Färöarna. Jag är en finlandssvensk finländare, inte en svensk-finsk finne. Jag bor i Sverige men är finsk medborgare, fast jag talar svenska. Jag bryter inte på finska och jag talar inte dialekt. Jag talar regionalt färgad finlandssvenska, högsvenska men österbottniskt regional. Det är ganska roligt att servera en sån drapa när någon beskriver hur jag låter. Ja, det är skojigt och sensuellt med språk. Det fascinerar mig att vi talar och äter via samma ställe. Det är ju ingen slump. Modersmål, modersmåltid, modersmjölk. Rösten passerar en fuktig munhåla innan den lämnar oss och bär ut i luften. Alltid på väg till en annan människa. Att jag haft ett sådant motstånd mot finska hänger helt säkert ihop inte bara med att det är ett ovanligt svårt språk utan också med att mitt första möte med språket var så fysiskt, rent av munhålefysiskt. Jag tillhör generationen som torterades i tandläkarstolen på 60-talet och jag tror att det första ord jag någonsin hörde på finska var reike. Utan bedövning. Orden knastrar som knäckebröd eller ligger lent och mjukt i gommen eller samlar sig strax bakom läpparna. Tungan dansar omkring i munnen när vi talar. Språk och tunga är samma ord på många språk. Ur oss kommer ljud. På isländska betyder ordet dikt ljóð. Det är vackert tycker jag. En dikt är ett ljud, en klang. Ljudet av en dikt. Dikt är tyskt, poesi är franskt. Men djupt inne i svenska språket finns ljudet. Ljuden klingar, språket smakar. Rösten känns och orden ger oss näring. Harry Martinsson skriver så här i Paradisdikter. Allting får namn av sitt hem. Tinget får hem i sitt namn. Paret i paradis paras. Famn söker alltid en famn. Språket är hav. Det är skepp. Ord äger vidd och når hamn. Ordet om tinget får grepp. Språket är lyckligt av namn. Här kommer nu en tonsatt dikt. Vackert sjungen av unga röster i den vackra svenska körtraditionen där tonerna, ljuden, är raka. Kung Liljekonvalje av Dungen, ur Strövtåg i hembygden, av Gustaf Fröding. Tonsatt av David Vikander. Det är Kungsholmens musikgymnasiums kör under ledning av Bengt Olén som sjunger. Och här är Dungen där göken gol. Små töser sprung och här med bara fötter och trasig kjol att plocka Dungens bär. Och här var det skugga, och här var det sol, och här var det gott om nattviol. den dungen är mig kär. Min barndom susar där. Ur Strövtåg i hembygden. Poesi, dikt, ljud, ljud. Jag söker alltid det poetiska i de roller jag gestaltar. Och då menar jag övertonerna. Luckan som öppnar sig mot gåtan. Det går inte att vara för handfast och stabbig när man spelar teater. Det går helt enkelt inte att spela teater när man spelar teater. Ofta hittar jag luckorna i själva texten, i synnerhet om jag arbetar med någon av de stora pjäserna, vilket jag ofta gör. En lucka kan vara en dissonans i språket, en oväntad komplikation hos rollen, eller en paus som det gäller att fylla med tomhet. Själva gestaltningen handlar sen om att ge kropp åt gåtan och poesin. Där är knuten. That's the rub, som Hamlet säger. Hur ge orden kropp utan att bli för konkret? Hur behålla jordförbindelsen och ändå vara förundrad? Och närvaron. Den åtråvärda i vår slamrande, snabba, individcentrerade tid. Den finns bara i mötet med den andra. Närvarande är jag bara när jag lämnar mig själv. Det är paradoxen. That's the rub. När jag lämnar mig, vinner jag mig. Jag har lärt mig mycket om människor och liv och närvaro genom att spela teater. Inte minst har jag lärt mig mycket av William Shakespeare. Om att hålla en tanke levande längs irrvägar och stickspår. Om att tänka snabbt och växla om snabbt. Om att lita på ordens bärkraft och bärighet. Om att öppna fantasin för bilder. Shakespeare är den dramatiker jag har spelat oftast. Jag har spår i mig av alla de roller jag har spelat. Lady Anne i Rickard den tredje, Julia i Romeo och Julia, Viola i Trettondas afton, Rosalind i Som ni vill ha det, Isabella i Lika för lika, Titania i En midsommarnattsdröm, Maria i Trettondas afton, Portia i Köpmannen i Venedig, Gertrud i Hamlet, fru Page i Muntra fruarna i Windsor och Ariel i Stormen. På scenen har jag förstås mött Shakespeare i översättning. Till svenska eller till danska. Men nu ska ni få höra honom på engelska i hans mest berömda sonett, nummer 18. Ska du bli jämförd med en sommardag? Den finns i många tonsättningar. Här kommer Brian Ferrys version. En skugga blott som går och går i livet. En stackars skådespelare som larmar och gör sig till en timmes tid på scenen och sedan ej hörs av. Det är en saga, berättad av en dåre, låter stort, betyder intet. Det där var också Shakespeare. Det är Macbeth som talar. Jag känner mig alltid lite träffad av de där orden. För ett par år sedan var jag medproducent till en diktbox innehållande 10 CD-skivor där 130 svenska och finlandssvenska skådespelare läser klassiska dikter från 1598 till 1939 på svenska. Låt mig sluta med spår 16 från CD nummer 7. Det är Rabbe Smedlund som läser Carl August Tavaststjärnas Långsamt som kvällsskyn till toner av Nico Rölke. Tack för att ni lyssnat.